Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Ja, hej och välkomna till Lille Lördag, där vi har lämnat storstan för de fjälliga vidderna. Och det är då lilla Anita Smulman sätter igång med sin humorbonanza, på gott och ont. Idag ska vi prata om våran Vasaloppstå. Vi ska prata om männen som omger Vasaloppet, de så kallade gula västen. Du har ett annat namn på dem.
Funktionärerna.
Funktionärerna. Sen ska vi också prata lite om män i allmänhet ska vi prata om.
Nu har vi precis lyssnat på männen Ola Kondi och Morgan från deras fantastiska succéprogram En otrolig resa, som det hette. Där... de åker runt och pratar engelska då på
engelska.
Ja, eller vad det nu är. Ja, men det är ju kanske raljerande att sitta och skratta åt någon som säger blood pressure.
Farmor engelska skulle kunna sagt det.
Ja, det är ju liksom det är som min pappa hade pratat engelska.
Ja.
Mm. Och jag tycker att det är så roligt. Jag vet inte varför jag tycker att det är så roligt. Men jag tycker också att det är roligt att han säger skauronen till sour cream och sånt där.
Ja, vad säger att han sa?
Skauronen. Skauronen,
det låter ju som...
Man kan inte läsa sour cream, så det blir skauronen.
Skauronen. Men vet du vad jag tycker också är det mest, vad ska jag säga, avväpnande med det här? Att det är väldigt många som inte vågar prata andra språk. Sen vem bryr sig? Man kan alltid förstå varandra på något sätt. Nöff, 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 nöff. Det fattar väl alla.
Hur många gånger har jag inte stått på olika slakterier etc. i utomlands och...
Vadå, nu är du helt plötsligt en farmare.
Nej, men du vet, man har hyrt ett hus och så ska man ner till den lokala slaktaren för man ska grilla på kvällen. Och så ska man då...
Nej, det är inget förutom du som går ner och slaktar någon.
Ja, det ska inte slakta.
Jag tror att vi får ta en liten vignett där. Välkomna till dagens Lille Lördag. Ja, här ligger... Hon är så jobbig nu. Hon är liksom en blandning av svårt sjuk och svårt pigg, vilket är mycket...
Det är en hopplös kombination. Man blir så sårbar och du blir så nära till liksom alla känslor på något sätt.
Ja.
Men det är också så tydligt för mig, för jag har gått och tänkt att jag har tappat min humor. Jag har tappat min humor, har jag tänkt, i 8 veckors tid och haft lite panik för det här. Men nu inser jag att jag bara varit sjuk.
Ja. Det där är så intressant. En kompis med mig vars pappa, ja men helt plötsligt inte, jag tappade sin humor. Han var ingen rolig längre, han var ingen glad. Och hon förstod liksom inte hur kunde han bli så här deprimerad. Han är starka, glada, pigga pappa. Sen visade att han hade långt gången cancer.
Men säg inte så.
Nej, men, nej för jag menar inte att du har det, men jag menar att kroppen...
Ja, uppenbarligen så är jag ju frisk nu från min cancer. Sådana.
Ja, du har aldrig varit så här frisk och jag vet inte om det heller är bra.
Åh, herregud.
Ja, vi lyssnade lite på Ola Conny. Du introducerade dem och Morgan. Jag har ju inte tittar ju stort sett inte på TV.
Nej, men jag vet. Live your dreams or dream your life. Dream your life.
Nej, det är det bästa jag hört. Jag vill ha lite tröjor, emblem, affischer, små knappar.
Don't dream your life, live your dreams.
Don't Drime your life. Live your drive.
Släppte du dig nu? Det är så mycket fjärta i det. Är det här någon åldersgrej?
Ta bort. Du får inte ta med den. Måste jag göra om det?
Nej, den ska vara med.
Jag typ just.
Jo, du kan just den. Det beror ju på att vi äter mycket vindruvor.
Det är det. Du pratar långt så mycket i bastun så att jag fick panik.
Ja, vi tog oss till Sälen igår. Kanske den längsta resan till Sälen någonsin. Den långa resan till Sälen. Herregud, två gånger var vi inne på en mataffär jag skulle handla. Sen kom vi på att vi hade glömt lakanen. Och nu har vi också insett att jag har tappat mitt sinne för färg. För när vi skulle välja varsitt båslakan, då valde du
ett prickigt.
Det lila prickigt galenskapslakan.
Tänkte att det skulle passa i Pennys rum sen.
Och jag valde ett helvitt. Det måste betyda att jag är olycklig och du är sjuk.
Det är någonting.
Ja,
det är liksom ombyta roller på dig och mig just nu.
Ja, det är något som inte stämmer och det kanske är bra.
Det är lika bra.
Ja, vi är i alla fall här. Vi ska åka Vasaloppet imorgon.
Vi får se hur det går för mig.
Ja.
Jag känner mig inte 100 kry.
Nej, vi provåkte lite idag och nu känns det som att det tjuter i lungorna.
Det tjuter i lungorna och gör liksom lite små ont i hjärtat. Sådär. Inget superbra tecken. Lite hjärtmuskelinflammationsvarning.
Ja, men vi måste gå tillbaka till det där. Du har känt att du inte längre har varit särskilt rolig.
Nej, och det här hände ju mig då och då. Och tänker att nu är min humor förlorad. Jag kommer aldrig bli kul igen.
Det är därför du har varit så analytisk på denna.
Ja, men förmodligen.
Ja.
Men jag har ju också gått runt med någon form av inflammation i kroppen sedan november.
Mm.
Det är ju inte dugg konstigt att mitt allmäntillstånd påverkar mitt sinne för humor.
Nej, det är klart. Men nu verkar du vara friskare i alla fall.
Jag är ju uppenbarligen på någon form av andra sida utav någonting. Sen är jag ju inte helt frisk än.
Nej, det är du inte. Men du är i alla fall skrattig.
Ja, och det får vi se som ett positivt tecken. Mm. Det kanske är så där precis innan man dör.
Men det här är ju ett roligt hus vi bor i också.
Otroligt roligt.
Det är som att man går in i olika världar. Nu är vi på Lilla huset på prärien. Nu är vi 1800-talets vilda västern. Det är blommigt och det är speglar. Och
det är furu.
Och
furu.
Liksom, det är såna här fina guldbollar.
Det är ju en person med mycket bipolaritet som inrätt det här huset. Ja, de har haft olika modes. Kan
ja,
säga,
verkligen. De kanske också har varit väldigt influerade av olika ställen där de har live sin drive.
Jag vill ha det fonetiskt skrivit på en t-shirt. Ja. Kommer du ihåg den roliga scenen i Spaceballs? Du vet, den klassiska Mel Brooks-filmen när de gjort en parodi på vad heter det? Star Wars. Där han som då kallar för ska spela motsvarande Han Solo går runt med en t-shirt som har med så här I Love New York-loggan. Du vet, den klassiska. Fast han skriver så här, I love Uranus. Alltså, Uranus, planeten Uranus. Vilket är helt logiskt i en galax. Men det är så fruktansvärt roligt på jorden. Det är så låg nivå, men det är så briljant.
Nu fick han en järn. Tumör.
Oj, nej. Sjukt att vara på oss.
Ja, ah, gud. Nu skrattar jag så mycket igen åt mitt ex som ville flytta till Mars. Men jag tycker vi håller oss på jorden.
Jag älskar ju
dig. Ja. Vi håller oss på jorden, tycker jag. Vi håller oss på jorden. I morse så skulle vi då åka iväg och du började ju med att göra bort dig.
Direkt.
Vi slog på stora trumman med vår ganska flådiga bil. Det är ju inte Bettan, utan Bettan, min gamla Volvo, är utbytt mot en flådig
Audi A5 Quattro.
Ja, riktigt trevlig.
Dubbla avgastypor. Jag vill liksom inte släppa ifrån den här bilen.
Nej, jag har ju fortfarande inte fått köra.
Det är inte klart att du får.
Då kommer vi och så ska du liksom på ditt Stockholmssätt. Vi är press. Vi har behövt fyra. Vi ska spela in med Emil Hag, Jönsson Hag. Han är så här, jaha, okej. Okay. Proof, please. Han har en gul väst, såklart. Och då är Anita som... Oklart varför du har satt dekalen bak på...
Klockan var... Vi ska börja med att det klockan var 5 på morgonen när vi gick upp.
Jo, men varför skulle du sätta den på bakfönstret?
För att jag trodde att den skulle vara på bakfönstret. Du vet den scenen i Wahlgrens värld då hon ska göra ett rop.
Referens-VM.
Det var... När hon ska klistra fast en dekal på bakrutan med en rolig text på som ingen kan läsa. Hon har lyckats trycka upp den i svart text. Jag kände mig som Pernilla då.
Ja, men du är Sverige, du börjar direkt säga, vad händer med män så fort de får gula västar på sig? De har liksom sina 10 minuter med makt och bla bla. Men sen när vi stannade i Vasaloppsstarten och vi skulle bara kolla, då så var det ingenting på den här lappen. Den var blank.
Jag hade satt den bak och fram. Den skulle sitta på insidan utav fönstret och ut, så att allt text var ju in mot oss.
Ola Conny framstår som ett geni jämfört med
det. Ja, men det är ju någonting så fort män får på sig reflexvästar som gör att jag också triggas, för att helt plötsligt får de så mycket makt. De blir också hobbypoliser. De blir
parkeringsvakter. Liftskötare.
De blir allsmäktiga på ett sätt som är
hundansvariga.
Så opassande.
Ja, vi har träffat många var trevliga också, hjälpsamma, men...
Ja, vi är tre män på en dag. Ja. Som tillrättavisat den på ett sätt som att jag är 14 år. Du vet, som mannen på operan som slog mig på handen.
Ja, jo.
Den typen av känsla har infunnits vid tre tillfällen idag.
Hela dagen, ja. Men ja, kan vi inte hitta en gemensam nämnare på de här männen? De är ju inte 22.
Nej, det är det absolut inte. Fast jag var med om en reflexväst på Gröna Lund när jag var där som klassförälder. Jag stod längst bak i ledet med, och sen så hade jag en massa barn framför mig. Och så stod de andra klassföräldrarna längst fram i ledet. Då skulle jag överräcka våra liksom åkband till de föräldrar som var längst fram i ledet, så att de kunde, för vi hade ju delat ut allt längst bak. Då går jag liksom utanför ledet för att nå klassföräldrarna fram i ledet. Då kom en liten pojk på 15 år i reflexväst och ska kasta ut mig från ledet, så han tillkallar på ordningsvakt för att få mig avhyst från Gröna Lund.
Vad hade du gjort för fel?
Jag hade gått ur kön för att gå fram och ge övriga klassföräldrar åkbanden.
Aha, men det var ju för att han hade ju ingen koll på reglementet. 15 år.
Ja, men du vet, han blev så rabiat. Nej, men... så att det blev liksom, jag var så, men vad pratar du om? Jag är ju klassförälder. Jag ska bara ge dem här åkbandet och de lägger fram i ledet. Du ska ut härifrån, du ska ut härifrån. Vad håller du på med? Du tappat, det här är mina barn. Har du tappat det? Jag ska ge åkbandet. Vad har jag gjort för brott? Vad är en brott? Du kan inte gå fram i ledet. Men det är ju min klass. Det är jag som är ansvarig för de här gruppen. Vad är det du inte förstår? Nu kallar jag på ordningsvakten. Du ska se till att komma härifrån. Omgående. Ordningsvakten kom och suckade bara. Och så var det inte så mycket mer med det.
Jaha, han kanske var känd. Den 15-åriga liksom galenpannan.
Nej, men det är någonting när män får på sig reflexvästar. Jag vill inte sätta en ålder på det här.
Nej,
det här
fattar. Sker. Det är ålderslöst.
Ja, ålderslöst, exakt.
Men handlar inte mycket om att när män får iklä sig en roll, män får pistol, män får cyklar, män får skidor på benen, att de liksom, nu kan vi släppa vardagens krav och bli fria, fågelskåder. Det räcker att ge dem liksom ett surdegsbröd.
Jag tycker du svämmar iväg. Det har någonting med reflexvästen att göra som är så obehagligt. Det är en liten, liten väst av makt. Det är inte så att en spelmans väst orsakar samma kaos i mäns liksom stegrande självkänsla.
Det är nästan någonting vi måste ta med någon klok psykolog.
Ja, alltså jag, den här auktoritets... vurmen som helt plötsligt infinner sig i de maktlösa männen, den är så stark så den tar över liksom.
Men är det också för att man är sårbar, man kommer där, man ska iväg till Vasaloppet, man är kall, man är stressad, kommer det här att gå, man ska till starten, vad ens lilla lapp med siffrorna, med en åknummer, och då vet de så här, de har liksom ens liv i sin väst.
Ja, för vi har nämligen med om en anti-situation med reflexväst. Där våran fotograf i teamet då hade reflexväst med sig. Och så sa jag, man kan inte sätta på dig den där. Men nej, för i helvete. Alla kommer fråga dig om hjälp.
Just.
Så ja. Att det finns ju också män som vägrar väst.
Ja, de gillar vi.
De tycker vi om. Mm. Under tiden men... mannen som då kom och knackade på rutan och sa så här, app, app, app. Ser du vad den där skylten betyder? Jag bara, ja. Det är enkelriktat. Och vad gjorde du där då? Jag körde mot det. Ja, det gör man ju inte. Nej, men det fanns ingen annan uppfart. Nej. Hur ska vi lösa det här? Det vet jag inte. Jag kör vidare så här. Och så fällde jag upp rutan.
Och sen hade du även handen när vi tog oss en liten slalomåk här med också.
Ja.
När du råkade ställa dig på ett helt fel ställe för där satt en till med osynlig reflexväst. Men med solen som lite reflexväst.
Där han reflekterades. Ja. Nej, du satt
kanske
där då
förklaringen.
Och avnjöt sitt sportlov. Barnen i backen. Allt det där var perfekt. Frugan till vänster. Han sitter i solen och gassar. Allt borde vara perfekt. Om det inte var för att jag kom och parkerade precis framför honom. Och då måste ju han markera närvaro genom att berätta att jag borde inte parkera där.
Nej. Och kan det sätta sig... Ska du stå där? Ska du stå där?
Den retoriska frågan. Och man svarar, ja, det ska jag.
Mm.
Du vet att det kan du inte göra. Och då vill jag ju instinktivt, eftersom jag blir så fruktansvärt provocerad, fråga, och vem bestämmer det?
Mm.
Jag stod ju på en liten parkering.
Mm.
Jag gjorde ingenting. Kom inga böter.
Nej.
Kom ingen som avhyste mig på något sätt. Men det provocerade honom så mycket så han var tvungen ändå att markera närvaro. Att han visste bättre.
Mm. Jag vet att sen lagom till middagen ikväll, då kommer han när han fått sin första ginare säga så här, otroligt. Otroligt att de där stockholmarna kommer hit och bara ställer sig på parkeringsplatserna på det sättet.
Fruktansvärda 2 timmar. Alltså.
Vet du vad det är?
Nej.
Det är ett existensberättigande.
Mm, det är det.
Att helt plötsligt, när man förlorat makten i familjen, fick man en liten osynlig eller synlig väst. Då var den tillbaka.
Mm.
Det blev en penisförlängare.
Ja, men det är det. Det är något otroligt obehagligt. Därför blir jag ju glad när män vägrar reflexväst.
Ja. Men då tänker jag så här,
istället för att omfamna dem.
Men jag tar 2 ganska maktfullkomliga män då, Jan Guillou och Leif GB.
De gillar ju också reflexväst i skogen.
De har ju också, de har ju den här jaktvästen.
Ja.
Som kan vara både lite fluffig och plyschig.
Mm.
Och har liksom lite mysfarbor över magen. Men den kan också vara lite kaki. Alltså västen, den betyder mer än vad vi tror.
Ja, alltså det är mycket i västen som vi inte känner till.
Freud kan ha en förklaring. Vi får leta vidare.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Från ett par västar till några andra västar. Vi har ju sett klart Hotell Romantik.
Ja. Där var det mycket västar också.
Ja, men allt ifrån som spelmansvästar i läder till liksom lite schysstare, vad ska man säga...
Under
kavajen västar.
Sen lite fritidsvästen också, lite längre.
Absolut.
Kaki.
Ja, men ja, gud ja.
Ja,
mycket fickor, så man får plats med mycket grejer.
Ja, det är bra. Man kan ha lite snorpapper och lite snusis. Och, ja, det kanske också en liten, vad ska jag säga, en liten översättnings ordbok.
En parlör?
Jag var djupt imponerad av sista avsnittet. Det vände och det...
Men kan vi prata om vår favorit Claudio? Som har känts som den liksom gulligaste människan på jorden. Man kände så här, att det finns en även. Att han då åker som en typ Paradise Hotel-deltagare. Där han har flickvän hemma.
Inte flickvän med lilla mygga, fru.
Fru hemma.
Det är inte det heller att han står för, utan han skyller på att hon kommer från Ukraina och inte kan språket. Det vill säga, Claudio, det där är för lågt.
Det är för lågt.
Det är för lågt. Det var många män som föll.
Men Roger. Roger som har varit ihop med Monica. som har känts liksom som den mest genuina personen och en match made in heaven.
De var ju snygga, det var liksom, de hade ju snygg, det var snygga frisyrer, kläder, rätt bränna, bra naglar, liksom allting var frisörpastör.
Ja.
Vad höll han på med? Han ghostade henne.
Ja.
Han gaslightade henne när hon kom hem.
Ja.
Hon var så här, vad händer? Liksom, var vi inte kära? Är vi inte ihop? Nej. Han har inte ens svarat. Eller apa.
Nej, jag är så upprörd. Jag är så fruktansvärt upprörd.
Ja, och sen hade vi ju Göran och Maria. Och Maria blev ju verkligen ledsen när Köris bara gick därifrån. Jag märkte att han var väldigt blyg. Han visste inte om han gjorde rätt eller fel. Jag tyckte det var ganska rörande.
Verkligen starkt. Och man såg att hon blev så besviken och så ville hon ändå skoja bort det. Kommer det där nervösa skrattet och alltihopa. Och sen så ändrade han sig.
Ja, så han ringde upp henne.
Mm.
Det var ju modigt.
Det var väl modigt, peppad utav döttrarna.
Ja, och nu när man såg på återträffen så var han ju så kär så att han var ju som en klockakatt.
Ja, men gud ja. Men det kan ju också vara det där. Jag kommer ihåg när jag återigen gjorde Robinson. Och man var ju så kär på den där ön. Och jag kom hem. Och sen helt plötsligt kom liksom Stockholm till den. Och man bara så här, hur ska jag kunna stå för den här killen?
Ja. Med de där frisyren och de där korta brallorna.
Och så här, hur ska jag kunna presentera honom för mina kompisar? Det här känns inget bra. Det är ju jobbigt när verkligheten kommer ikapp.
Men det där kan ju handla om två grejer. Dels att man tycker att hen inte passar in. Men det kan också vara att man håller på att bli kär. Och därför försöker hitta fel. Det är en gammal klassiker. Jag kommer ihåg när jag tillsammans med Mattias, då sa ju Nisse Hellberg så här, aha, när kommer börsmäklaren då? Är det börsmäklaren eller? Aha, nej just det, det var Gant-modellen, du vet. Jag säger, så när han väl kom då, då kändes det som att liksom, typ, kvinnorna och männen som typ hippie-raukarna. Och att han kom in och var, fast han liksom, jag kom i munkjacka och typ mjukisbrallor. Så att, ja, det är inte helt lätt det där, men det var väldigt fint att se. Sen har vi det andra paret som överhuvudtaget hade försökt när de kom hem.
Mm.
Alf och Anna. Och där var då, där insåg man också eskapismens liksom, vad ska man säga, glorifiering av romantik och kärlek. Det enda Alf ville var att de skulle åka iväg igen. För det var den lilla sårade pojken som var, här hemma så är det en massa barnbarn och det. Det var inte bra, utan han ville ha henne för sig själv.
Ja, ja, precis. Det var ju liksom jobbigt med livspusslet.
Ja, att, liksom, att inte han fick hennes odelade uppmärksamhet på ett lyxhotell i Schweiz. Så det var hans förslag, att nu fick de åka iväg igen. Så att ännu en gång så blev det lite så här, när männen kom hem i vardagen så ville de inte vara vuxna män. De ville vara 13 år, forever and ever, pojkar. Är det här någonting som säger, finns det inga män som växer upp?
Men det var ju intressant, jag såg ju däremot någonting som fascinerade mig, eftersom det är en sån, och vi har pratat om det här flera gånger, att det är mycket, många som vill ha fina titlar men har otroligt mycket liksom ansvarsbrist.
Mm.
Och Runar Viksten, han som har varit liksom utredaren i den här väldigt omdiskuterade överläggningen om Mats Löfvings skuldebörda, så säger han så här, någonting som jag inte läst på flera år. Jag har också klargjort hela tiden, även under presskonferensen, att ansvaret för den här utredningen är bara mitt. Jag står för allting som jag redovisat där i, inklusive det övervägande som jag tycker att rikspolischefen har all anledning att göra.
Det var alltså något så ovanligt 2023 att en man sa att han var ansvarig för någonting som han själv hade utrett.
Exakt, och han bar ingen reflexväst.
Nej.
Han ville inte lägga skuldbördan på någon annan.
Nej.
Han tog fullt ansvar. Du vet att jag läser den här ledarskapsboken av de här killarna som har varit i Navy Seals. Och det första jag tänkte på var så här, shit, han måste ha militär bakgrund.
Mm.
För att det här är väldigt militäriskt, för där handlar det väldigt mycket om att våga ta ansvar. Det är deras liksom absolut största ledarskapstips.
Mm.
Att så här, stå för det du gör och ta ansvar. Skyll inte på fanarnas moster, utan så här, våga bliva vid din läst på något sätt. Liksom. Mm.
Men det är också det, om man ska jämföra med den övriga liksom, delen av världen, så är det så att han hade ju också mandat. Det är liksom, han behöver inte bli backad, för att han vet att han är tillräckligt kompetent. Så att om han tillsammans med sina underordnade har kommit fram till det här, då vet han att det är rätt och riktigt.
Men säg exempelvis den 22-åriga eller 40-åriga sociala mediechefen som älskar sin titel så mycket, som skulle stå säga så här: jag tar fullt ansvar för det här.
Nej, det
är många... jag tror inte jag stött på någon.
Nej, inte jag heller. Det är väldigt många som vill ha titlar, men det är väldigt många som så här, ja, går och gömmer sig bakom ett skåp när det blåser.
Precis, för att halva grejen med att få en titel, det är för att man ska förtjäna den på något sätt. För att man är ytterst ansvarig. Ju högre upp i liksom hierarkin du puttas, frivilligt och ofrivilligt, desto mer kommer det med ansvar. Om du hela tiden är högt upp i hierarkin men puttar ner ansvaret, då är ju du en dålig chef. Det är ju lite det här jag läser om i den här ledarskapsboken. Så jag blev väldigt så här, trots utredningens liksom eventuella brister och skuldbörda och så vidare, så tycker jag att jag blev ändå väldigt liksom, jag får inte säga positivt överraskad, men jag blev väldigt liksom tagen utav hans
icke-äpplen och päronsvar.
Exakt.
Vi fortsätter, tycker jag, att hylla och sänka männen som är både nära och inte nära oss. Vi har ju så många olika kategorier av män.
Ja, och vi liksom också förra veckan där vi pratade om att vi ska inte vara så raljanta runt män, men däremot, man åker bil länge så kan man ju prata om män på olika sätt. För det finns olika liksom manstyper. Runa Wiksten var en manstyp som är liksom ansvarsstark. Så finns det ju väldigt många ansvarssvaga män, och det, jag skulle vilja kalla dem, många män, för drönare. Du vet, drönare som är i bisvärmen. Ja, men som vars enda uppgift är att arbeta och fram till den dagen och förstå att de kan, ska börja pollinera, det vill säga befrukta drottningen för att kunna skapa nya bin. Då får de en uppgift, och då blir de liksom viktiga helt plötsligt. Och drönaren blir väldigt färgad av sin kvinna. Den är ju i grunden en rätt så här, jag-svag man som så här, blir väldigt mycket sitt sammanhang så fort han träffar en kvinna eller skaffar en familj. Jag vet ju många liksom, män som har varit liksom, en helt annan typ av man när han levt ihop med en annan typ av kvinna än den han lever med ihop nu. Och så vidare. Och det här är ju så jävla spännande fenomen. Jag skulle vilja liksom använda den här drönareffekten på rätt många män, inklusive gula västarna. Innan de får på sig gula västen så har de inget berättigande. Så fort de får på den gula västen så får de det. Så att det är så här, det verkar som att många män är teflon.
Men det tror jag, men det är ju många kvinnor också, kameleontkvinnan som är så här, blir det som den mannen behagar att man ska bli. Men jag tror att det handlar om hos många män. Det är lustigt att du pratar om män. Det är så många gånger som jag har sagt att nu orkar jag inte ägna en podd eller en tjejmiddag eller en bilresa till och med. Och sen så halkar vi in där. Det är någonting som vi ändå som vi gillar med dem, tror jag då.
Ja, men de är ju fascinerande. Liksom. Vi lever ju också nu på undervåningen i vårt hus så lever ju också tre män.
Vi tror det i alla fall.
Vi tror det. Vi ser dem inte så ofta.
Men jag bara undrar, i paritet till hur mycket vi pratar, så pratar männen om oss en tusendel.
Oh, gud ja!
Det, känns inte det trist?
Att, det är därför vi pratar om män.
Är vi så kompletta och fulländiga?
Nej, absolut inte. Vi är rätt hopplösa, vi med.
Hur som helst, det som de här männen saknar idag, som inte är givet i denna AI-värld, det är en uppgift. Och den kan vara ack så liten, som att grilla, som att koka kaffe, som att titta på en liten fågel eller en flygande drönare, eller hälla upp en liten ginare. Men de måste tydligen ha en uppgift för att känna att de har en existensberättigande.
Ja, men du tänkte jag i alla fall på så här, från drönaren då. Om drönaren nu är en ofärgad, en teflonpanna, det är ingenting liksom fastnar. Till att den helt plötsligt får någonting. Jag tänker på, idag har vi har ju vuxit med 20 år med de här sociala medierna och de nya medierna, kan vi säga, den nya medierapporteringen. Och det är ju så att nu har ju vi kommit så långt in i framtiden så tönten har blivit cool.
Ja.
Kommer du ihåg hur töntig Alex Schulman var exempelvis för 20 år sedan eller 15 år sedan? Ja. Innan han var ihop, eller till och med när han var ihop med Katrin Zytomierska, då var en annan typ av man.
Ja.
Han var en väldigt töntig man, han var liksom nerskriven rätt mycket. Idag pratas det om att han ska bli liksom den nya akademimedlemmen om kanske 10-15 år. Kim Kardashian, trash of the trash.
Mm.
Pinsammaste Hollywood hade, mest wannabe och så vidare. Idag är hon liksom, det duggar omslag på Vogue med henne på. Jag kommer också ihåg när Victoria Beckham och David Beckham kallade för varumärkesförstörarna. Att Louis Vuitton grät när hon kom in i butiken. För då visste man att det skulle bli trashigt. Jag vet att Christian Dior hade som en PR-kupp att de gick och köpte Louis Vuitton-väskor och Gucci-väskor åt Victoria Beckham. Skickade hem till dem. Så att de skulle gå runt med det varumärket. Så att det devalverades.
Nej.
Att det var liksom en uttänkt strategi. Även GV var en tönt när han var med på Grabbarna på Fagerhult. Idag är han en av våra mest ansedda, jag skulle vilja våga säga, landsfaderpotential.
Mm.
När han sitter där och puffar och suckar. Det är någonting med att drönaren som blivit, fått ett berättigande, blir en kreddig jävel.
Ja, men det handlar ju inte om också så här, någonting som jag har tänkt på, att de som är de paren som är ett team och bestämmer sig för så här, no matter what
power couples,
så är vi ett team. Liksom, vi spricker inte, vi liksom himlar inte med ögonen åt den andra, vi snackar inte skit på tjejmiddagar, vi står liksom fucking enade. Det som jag tycker ändå är demokratiskt är att det här gäller ju både kvinnor och män. Ta Kristina Lugn också. Ett sensationellt fall.
Gud, ja.
Satt och svor och liksom skrek och härjade och höll på att somna i, typ, i TV3. Och sen helt plötsligt var hon folkkär.
Jag, ingen förstår riktigt vad som hände.
Och kreddig.
Ja, men
och sen satt hon i akademin.
Kommer du ihåg på 80-talet när hon var liksom media Kristina Lugn? Man tog in henne i TV för man kunde inte liksom sluta titta på henne på något sätt.
Nej.
Hon var så apart. Mm. Från det allt pastelliga liksom.
Ja, det var så här, det var som att sätta typ en skäggig dam med tre bröst på bästa sändningstid. Så en sån sällsynt fågel var hon.
Ja, verkligen. Och sen blev hon ju liksom exakt hur kreddig som helst. Ja. Och så var hon liksom inne i akademin och så var det klart.
Än finns det hopp för oss alltså.
Jag tror inte kanske just akademin, men absolut. Ja, du har ju varit drevad senaste veckan. Det var ju inte kul.
Nej, det är jättejobbigt.
Influencers är ju under lupp på ett nytt sätt. Det är ju också ett,
lex Margot.
Ja, men
nu är det ju fritt fram.
Ja, men också det är ju också en finlandsfärja i ett sammelsurie där liksom fortfarande influensen är så illa ansedd utav kulturmedia. Det, där allting man gör är fult. Men du var ju med i Margot-dokumentären och liksom läxade upp henne, eller var moraltant.
Ja, jag sa att det liksom, hon blev fartblind, hon var ute efter likes. Nu var jag kanske inte ute efter just så himla många likes i det här reklaminlägget, men det att jag följer lite på egen moralkaka. Och det som hände var ju att det gick för fort, man blir fartblind. Saker och ting ska ut nu, man följer en brief som man tycker liksom, ja, som är korrekt. Ja, jag gjorde precis vad som förväntades av mig, varken mer eller mindre kan man säga.
Nej, men precis.
Och det är så här, ibland blir man fartblind och ibland så liksom hamnar man i sin egen contentfälla, men det är bara mänskligt. Jag tycker så här, det finns liksom ingen, just på Instagram så är man helt oskyddad.
Mm.
Och det finns liksom inga, vad ska jag säga, det finns ingen så här mätbar möjlighet att hamna i det här när man gjort precis ett sånt inlägg som man har gjort många gånger. Och jag är ganska precis som du, noga med vilka samarbetspartner jag är inne i. Jag har pratat om det här ämnet, om svåra ämnet, om döden, om liksom psykisk ohälsa, om misshandel. Jag har gjort det i 20 år och jag kommer fortsätta göra det, vare sig jag får betalt eller inte. Och helt plötsligt så är det någon som bestämmer sig för att det här är fult.
Ja, jag gjorde ju en sån här grej, du kunde ju ringt mig. Det var ett armband till förmån för Suicide Zero för ungefär 6-7 år sedan kanske. Som jag skrev om och förklarade vad syftet med det här armbandet var. Det kallades för ett sorgband. Och Henrik Schyffert såg det här och det tog hus i helvete. Alltså på ett sinnessjukt sätt. Alltså varenda medie rapporterade om det var på radio. Du vet så, så här. Och jag var på semester, det var sommar. Och jag bara så här, det är helt sinnessjukt att jag ska sitta och föra liksom ett krig mot Henrik Schyffert. Hur ska jag vinna det kriget? Det är helt omöjligt, det är bara läggs platt. Be om ursäkt, pudla, aldrig prata om sorg i sociala medier. Så jag blev faktiskt rätt förvånad, måste jag säga, när det här inlägget tog sån fart. För jag tänkte att nu kanske har blivit mer rumsrent. Men nej, döden kan man inte sälja. Men däremot kan man sälja spel. Du kan sälja sprit. Du kan sälja vad fan som helst. Du kan sälja konsumtion som totalt förstör den här planeten. Inga problem. Men sälj för i helvete inte döden. Då är du själv död.
Nej, men vi hade ju med Karin av Klintberg, regissör, och ja, hon har gjort filmen, dokumentärfilmen Kungen. Och hela den filmen tycker jag är en otroligt bra stilstudie. Den borde man ha på utbildning och så här, läkare, abbedissor, bla bla, och också visa inför barn och tonåringar och liknande. För den handlar om traumatiserandet som man kan få om man inte förbereds inför sorg eller inför döden liksom. Och
eller inför drev.
Ja, precis. Alltså, att man inte är förberedd för sånt som kommer kanske ibland oförberett. Och han berättade ju då att han, vad sa han, att han var 13-14 år när han fick reda på hur hans pappa hade dött. För ingen hade pratat med honom, inte hans mamma, inte hans syster, inte hans guvernant. Det var bara så här locket på. Vilket gjorde att han gick omkring och sa pappa till alla möjliga. Mm. Han visste inte ens vad det
var. Det man trodde att äldre man kallades.
Ja, och sen så sa han någonting som gjorde så otroligt starkt intryck på mig. Det var därför jag hade först tänkt skriva om just den här filmen. Och då sa han så här, min mamma var ju sjuk i cancer, men jag ville inte hon skulle tappa ansiktet, så jag ville inte säga till henne att jag förstod hur sjuk hon var, och hon sa inte det till mig. Så även fast hon var döende så åker han till London och då dör hon, och sen ångrar han det liksom
resten av sitt liv.
Klipp till en halvtimme senare, de intervjuar vår framtida då monark, prinsessa Victoria, och så säger Karin en jävligt vettig sak. Hon säger så här: precis när du kommer få det här ämbetet, då kommer du ha varit, då är du precis drabbad av jättestor sorg. Din pappa kommer ha dött. Och då ska du kliva upp och vara liksom någon landsmoder och landsfader och vara jättestark inför liksom, det är ganska, ja men, makabert krav liksom. Nu sa hon inte exakt så här. Och då sa Victoria, vi pratar inte om döden hemma hos oss. Och jag kände det, hemma hos mig gjorde vi inte heller det, utan även fast mamma vägde 30 kilo och liksom låg på hospice, så vågade inte jag fråga henne hur kände hon inför att hon skulle dö. Så jag var liksom helt oförvånad, hon har varit sjuk i många år, så det var ju inte någonting som var någon hemlighet. Jag hade sett henne nästan dö på julafton när hon skulle ta en julsup. Jag hade sett henne få annöd inne på toaletten. Det är rätt jobbigt för någon som är 20 år gammal. Och så säger jag, överleva. Jag var inte förberedd kring sorg, kring död. Min pappa började supa, min syrra försvann. Där satt jag liksom 22 år gammal i en lånad etta och skulle ta hand om min pappa. Det var otroligt tungt. Och sen dess har jag försökt slå ett slag inför att vi måste prata om det. Vi måste få hjälp och bli förberedda. Jag vill också att vi ska minnas de som är döda. Det är vi också superdåliga på i det här landet. Att så här, ha en fest eller gå ut och minnas de döda. Nu är det så. Nu pratar vi inte mer om det. Jag vill levandegöra de döda. Jag vill att de ska få leva kvar i vårt minne. De som vi älskar. De som var skitstövla behöver inte... Ja, så alla sorgeparasiter där ute.
Jag har ju en sån här anteckning i min telefon. I händelse av min död.
Hör du?
Mm. Och där står det exakt vad jag önskar utav min begravning, vilka låtar som ska spelas, vad folk ska ha på sig, vad jag förväntar mig ska ske på efter begravningen, vilka bilder jag vill ska visas och så vidare. Jag berättar för Joel att det här dokumentet finns. Mot förmodan, om det skulle ske, behöver användas, så finns det en instruktion där i på hur jag ser på mitt efterliv, så att säga. Och det är jätte, liksom, han blev jätteskakig och tyckte det var jätteläskigt. Men jag försöker också vara jätterelevant runt det.
Mm.
Att det här, jag ska bli galen. Mm. Att jag ska bli galen om liksom, det inte blir på det sättet som jag önskar.
Mm.
Jag har ju ingen rätt att bli galen eftersom jag redan är död. Så jag kan ju inte påverka det. Men man måste kunna prata om det.
Mm. Och jag tänkte det när jag läste om den här Joan Didion-boken, Ett år av magiskt tänkande. Vad makabert det är när någonting så starkt har drabbat en. Man är ju i chock, man är inte sig själv. Man, liksom, man försöker tänka magiska tankar, man vill ha tillbaka den andra. Mitt i det här så ska man ta rationella beslut. Mm. Jaha, vem ska köra liket från bårhuset? Man bara säger, va? Nej, jag vill inte, det ska man inte ens vara ett lik. Man ska välja blommor. Det gjorde jag och min syra, var helt fel blommor. Knallrosa, fula rosor som låg där på kistan. Alltså det är så otroligt mycket som man ska liksom ta tag i, och folk förstår inte hur tärande det är.
Och liksom också som jag då, som inte har någon dokumentation på vad min mamma uppskattar. Hon har varit sjuk i demens de senaste 15 åren. Och han vill aldrig prata döden.
Nej.
Jag vet inte vad hon gillar för blommor ens en gång. Mm. Hur vill hon att hennes kistdekoration ska se ut? Sådana där grejer är så relevant.
Mm.
Vi ska väl aldrig prata om det. Och liksom tillbaka till tvärtkast här, tillbaka till drev och drevkultur. Att vi lever i den här världen där vi hela tiden på ett eller annat sätt utsätter oss, självklart, eftersom vi har valt den offentliga vägen.
Mm.
Men också blir utsatta. Så är det en otrolig liksom stress- och pressfaktor. Jag ska inte säga eller dra någon som helst parallell att liksom Mats Löfving fick en offentlig könhalning, att det är i kombination med de besluten som togs av polisen, såklart påverkade hans psykiska mående. Det är en väldigt specifik situation att bli så utsatt så offentligt och så hårt vid så många tillfällen.
Mm.
Och är du inte Ebba Busch, som är så van att få den här steningen offentligt och bara ta det, svälja det och gå vidare, typ kungen.
Mm.
Hans strategi, jag såg filmen i helgen, är ju att bara resa sig upp och gå vidare. Mm. Och vända blad.
Mm.
Det är det enda du kan göra.
Mm.
Men är du inte van att vända blad,
mm,
då kommer du inte heller stå ut, då kommer du dyka under.
Mm.
Så jag måste också så här, liksom, höja liksom en liten röst för den här otroligt liksom polariserande medierapporteringen hela tiden, och när kvällspress och dagspress och kulturdamer går igång med denna blodvittran, att så här, det är ingen som vill ha någons död på sitt samvete.
Nej.
Så varför går då alla in i det här vansinnesdrevet,
masspsykosen,
hela tiden?
Mm.
Det som hände Margot, ja, jag tycker fortfarande inte att brottet står i paritet med straffet. Det som händer dig, jag tycker också att det är rätt anmärkningsvärt.
Mm.
Jag förstår att det kunde bli upprörda känslor. Det var så perfekt på något sätt.
Mm.
Att det inte skulle göra det. Liksom.
Mm.
Så att så här, men jag tycker oftast inte att medierna och sociala medierna håller tonen.
Nej, du tycker verkligen inte jag heller. Och det är just så här, sociala medier, där är spelrummet fritt. Det är, så här, det är fortfarande liksom Lucky Luke, så här, skjuter snabbare än skuggan, och ibland hinner man inte med. Men jag säger ändå som kungen, tack och förlåt, och nu vänder vi blad. Ja du, nu är det dags för oss att dra ner på byn och käka en capricciosa.
Ja, nu ska vi kolhydrat liksom puffa.
Mm, det är mycket med det här med kolhydraterna.
Jag har inte ätit så mycket kolhydrat på två dagar, min mage är i kris.
Ja, men det bubblar och vi fiser och det bubblar. Så det är inte sexigt med Vasaloppet.
Nej, alltså det är ju, och jag har ju sagt det förut, att längdskidor, det är fan den fulaste sporten av dem alla.
Inte när Emil Jönsson Hag kör.
Ja. Ja, han kommer undan.
Inte vi.
Inte vi.
Lycka till imorgon då.
Ja, samma baby. Jag vet att du klarar det.
Tack för att ni lyssnar. I Fädrens spår.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.